Ja, hjälparen kommer är temat den här helgen. Och jag tänker försöka hålla mig till ämnet. Men jag utgår inte från någon av de föreslagna texterna. Utan istället ska jag göra någonting som jag brukar varna för. Jag ska ta ut några verser ur sitt sammanhang. Och ni har nog hört att jag har sagt att man inte ska dra allt för långtgående slutsatser av enstaka verser, utan alltid måste se dem i sitt sammanhang. Och det är ju en god regel. Men jag kanske får göra ett undantag. Och då är det så att i min bibelläsning, och det har också ni säkert gjort, så har jag just stött på verser som särskilt berör, som man vill stryka under och återvända till. Och några av mina favoritverser råkar ha samma kombination av kapitel och versnummer, nämligen 3 och 16. Och när jag upptäckte det så tog jag mig för att göra en sammanställning över alla verser i Nya testamentet som har just den här kombinationen 3 och 16. Och då finns det totalt 21 stycken verser. Jag ska inte beröra alla de 21 i den här predikan, men några ska vi ta med. Ja, temat är ju hjälparen kommer. Och jag vill redan från början säga att jag ger det här uttrycket, begreppet hjälparen, en lite vidare innebörd än vad vi kanske brukar göra. Jag kommer att tala om hjälparen Jesus, hjälparen anden och hjälparen församlingen. Och det här är inte 3 avgränsade punkter, utan det är som 3 trådar som flätas samman i predikan. En god predikan ska ju annars ha en röd tråd och minst 3 punkter. Den här predikan har 3 trådar men bara en punkt. Och punkten sätter jag sist. Ja, dessutom så utgår jag ju inte från en text utan flera som då återfinns i kapitel 3 och vers 16. Ja, hur känns det här? Blir det förvirrat? Ja, vi får lita till att hjälparen kommer och hjälper oss. Vi börjar med Lukas, kapitel 3 och 16. Men han svarade dem alla: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Det är Johannes döparen som talar om Messias, han som ska komma, som är starkare och som döper i helig ande och eld. Man brukar säga att Johannes döparen står med ena foten i gamla testamentet och den andra i nya testamentet. Han uppmanar människorna att omvända sig till att bättre följa lagen. Inte bara lagens bokstav som fariseer och skriftlärda, utan också lagens anda. Men Johannes vet att det behövs något mer. Det behövs en inre rening som lagen inte kan åstadkomma. Därför talar han om hjälparen som ska komma. Och i Matteus 3 och 16 kan vi läsa: när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. När Johannes döparen möter Jesus anar han att det är honom han väntat på. När han ser anden komma ner över Jesus i form av en duva får han den slutliga bekräftelsen. Nu har hjälparen kommit. Han som har den helige ande med sig. Och Johannes 3 och 16 möter vi Jesus i samtalet med Nikodemus. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och det här är ju själva kärnan i evangeliet. Gud har sett att människorna inte kan följa lagen. De bryter buden och följer främmande gudar och blandar sig med främmande folk. Och genom detta så tar man in hela världen i det förbund som Gud har slutit med det judiska folket. Och därför måste den nya frälsningsplanen gälla alla, inte bara judarna. Och den nya frälsningsplanen innebär en inre omvändelse. Det är inte längre lagens bokstav, yttre levnadsregler som är det viktiga. Det viktiga är att ta emot Jesus som frälsare och låta sig fyllas av helig ande. Och när Johannes sen skriver sina brev så har han en intressant kommentar i första brevet 3 och 16. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Det är genom Jesu liv och död som vi förstår vad verklig utgivande kärlek är. Om Jesus gav sitt liv är det väl inte för mycket begärt att vi är beredda att ge vårt liv. I Markus 3 och 16 läser vi: och de 12 han utsåg var Simon, som han gav namnet Petrus. Här börjar uppräkningen av de utvalda apostlarna. Och först i raden står Petrus som en särskild markering att han har en ledande ställning. Och i Apostlagärningarna 3 och 16 möter vi Petrus när han förklarar för Jerusalems invånare vad som har hänt med den lame vid sköna porten. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn. Petrus är noga med att förklara att undret som skett inte är något som han eller Johannes har åstadkommit. Undret är ett resultat av den lames tro på namnet Jesus. Många har precis som den lame upplevt att namnet Jesus är en hjälpare i en svår situation. Många kan vittna om hur de i nöd har ropat Jesus och fått hjälp genom det namnet. I första Korinterbrevet 3 och 16 står så här: förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Jesus är den som döper i helig ande och eld, och vi är tempel för Guds ande. Jag har förut tolkat det här ganska individuellt. Vi är var och en ett tempel för Guds ande. Numera tänker jag att den här pluralformen i versen pekar mot att det gäller församlingen som en gemenskap. Vi är tillsammans ett tempel för Guds ande. Pastor Anton har ju understrukit att vi är lemmar i Kristi kropp. Och han har förklarat att detta blir särskilt tydligt i nattvarden. Men också i övrigt så handlar Gud genom församlingen som en enhet. Gud kan naturligtvis handla genom enskilda människor. Men det är församlingen, Kristi kropp, som är hans främsta verktyg. Och så blir församlingen en hjälpare för oss då vi vill följa Jesus. Och i Kolosserbrevet 3:16 så har vi en instruktion för församlingens liv. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Kristi ord, Bibeln, måste alltid ha en central plats i församlingen. Där läggs grunden för vår tro. Och Paulus skriver i sitt andra brev till Timoteus 3:16. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Och jag vill påstå att i vår församling så har bibelordet en central plats. Anton är både i predikan och bibelstudier väl förankrad i skriften. Och jag tror att de flesta i församlingen är vana bibelläsare. Men församlingssången är också viktig för vår utveckling. Och Paulus nämner psalmer, hymner, andlig sång och lovsång. Vad hymner är vet jag inte riktigt, men Paulus ger ett exempel i första Timoteusbrevet 3:16. Och erkänt stor är vår religions hemlighet. Han uppenbarades som jordisk varelse, rättfärdigades som andlig, skådades av änglarna, förkunnades bland hedningarna, vann tro i världen och togs upp till härligheten. I Bibel 2000 så anges i fotnoten till den här versen att det troligen är ett citat ur en hymn eller en trosbekännelse som användes i den här tidens gudstjänster. Och i våra gudstjänster är det inte så vanligt med den här typen av komprimerade satser som sammanfattar det vi tror på. Kanske skulle vi ha det, en trosbekännelse i gudstjänsten. Kanske kunde det vara en hjälpare för oss. För Det är inget enkelt budskap att förmedla till den som inte tror. Vi ska alltid vara beredda att ge skälen för vår tro i mötet med människor. Men vi bör följa rådet som Petrus ger i 1 Petrusbrevet 3:16. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak, så att de som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. Att förklara evangeliet för den som inte tror är inte lätt. Porten är trång, vägen är smal och korset ska tas på. Frälsningen är fri, men den erbjuds oss av en Gud som själv blev människa. Född av jungfru, ställd under lagen, ger han sitt liv för att befria oss från lagens krav. Ja, det krävs både ödmjukhet och respekt när vi talar med människor om vad vår tro innebär. Men vi kan lita på det ord som vi hittar i andra Korinthierbrevet 3:16. Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Omvändelsen öppnar trons ögon så att vi kan se att det omöjliga faktiskt är möjligt för Gud. Psalmer och andliga sånger har också en viktig plats i församlingen. De lär och vägleder oss. Jag har många gånger välsignats av både psalmer och andliga sånger. Och en mycket personlig upplevelse av detta vill jag dela med er nu. För 16 år sedan gick jag in i väggen, eller i alla fall nästan. Jag gick aldrig till någon läkare, så jag fick ingen diagnos. Och jag var aldrig sjukskriven. Istället tog jag ut all sparad semester och kompledighet, så att jag kunde vara ledig i 6 veckor. Och under den tiden byggde jag på en stenmur. När det grävdes för grunden till vårt nya garage så kom det fram en massa sten som var lämpliga att lägga som stenmur. Jag behövde det här enformiga, monotona arbetet för att få ner farten i kroppen, stressnivån. Problemet var att jag hade så dålig ork. Jag kunde bara jobba en 3/4 i taget. Sen måste jag ta rast och vila. Jo, jag är den svages vän. Jesus är den svages vän. Det blev många pauser. Och då gick jag in och satte på ett videoband med Minns du sången? Jag hade alla 3 säsongerna inspelade. Och det var sånger om tro, trygghet och förtröstan. Om hopp, mod och oändlig nåd. Om gränslös kärlek, underbar frid och ett himmelskt hem. Sånger som talade rakt in i mitt liv. Den tredje versen i sången Vilken vän vi har i Jesus sammanfattar väl vad jag upplevde de här veckorna tillsammans med Minns du sången. Är du bitter och besviken? har ditt hjärta djupa sår? Säg till Jesus vad du känner. Våga tro att han förstår. Han som bar vår synd och plåga i sin egen kropp en gång, älskar oss och ger oss vila, tänder hopp och föder sång. Där i tv-fåtöljen i sällskap med Minns du sången tändes hoppet. Hoppet om ett liv som var värt att leva. Lovsång, skriver Paulus, ska vi sjunga i våra hjärtan. Jag brukar säga att psalmer och andliga sånger kommer från Gud genom inspirerade textförfattare och går till våra hjärtan. Lovsången föds i våra hjärtan och går till Gud. Ett uttryck av tacksamhet för vad Gud har gjort och gör för oss. I gudstjänsten behöver vi både psalmer och lovsång. Jag måste dock erkänna att jag inte alltid kommer överens med lovsångsmusiken. En del lovsångsband ackompanjerar lovsången med en kraftfull, skränig, metallisk musik som dränker sången. Och jag har svårt att urskilja den himmelska tonen i den sortens musik. Det har naturligtvis med min ålder att göra. Men jag har också upplevt lovsångsmusik som på ett, för mig, behagligt och harmoniskt sätt burit lovsången. Nu tror jag att Gud har både bättre hörsel och en bredare musiksmak än jag. Så lovsången kan nå fram även om jag känner mig störd. Det är också säkert min ålder som gör att jag tycker att det är synd att vår rika skatt av psalmer och andliga sånger numera får så liten plats i en del sammanhang. Som till exempel EFKs kongress. Lovsång sjöngs vid flera tillfällen. Ingen gång var sången starkare än när vi sjöng namnet Jesus vill jag sjunga. Sköna namn som ej förgår. Dig jag vill med frigjord tunga prisa varje dag jag får. Och det är en sång som vi har i psalmer och sånger som nummer 386. De gamla texterna står sig gott. Och vi har en fantastisk skatt av psalmer och sånger. Låt oss använda den i gudstjänsten för att lära och vägleda varandra. Ja, av egen erfarenhet vet jag ju hur svårt det kan vara att komma ihåg vad en predikan handlade om. Och från den här predikan behöver ni bara minnas 3 och 16. Läs gärna verserna 3 och 16 hemma. Men glöm inte att läsa sammanhanget det står i. Då får ni lära er mer om hjälparen som kommer. Till sist en fridshälsning ifrån andra Thessalonikerbrevet 3 och 16. Må han som är fridens herre skänka er sin frid alltid och på alla sätt. Herren är med er alla. Amen. Och punkt.